Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast med mig Per Fjärdingby där vi pratar om USAs historia och där ett av huvudspåren är den här översiktsserien som jag tänkte att vi skulle fortsätta idag. Vi har ju i de senaste två avsnitten pratat ganska mycket om Reaganomics, alltså Reagans ekonomiska politik och det avtryck han gör kring skatter och ekonomi och budget och statsskuld och så vidare. Och det var ju på många sätt hans högsta prioritet att göra avtryck på då. Men jag har ju också hintat lite grann eller nämnt kort att han också genomför en massiv militär satsning och det här är ju del i Reagans utrikespolitik. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite mer om Reagan och hans förhållande till omvärlden. Tittar man lite på Reagan och hans utrikespolitik och hans tankar om omvärlden så var han ju, kan man säga, ungefär lika bestämd att förändra inriktningen när det gäller den biten, precis som han var bestämd att förändra inriktningen på inrikespolitiken. Så han kom till Vita huset med en tanke om att Jimmy Carter hade sänkt den amerikanska prestigen och ställningen i världen till någon slags rekordlåga nivåer, ungefär jämförbara med de problem som fanns även i ekonomin då. Och Reagan tänker sig en rejäl svängning åt ett annat håll då. Jag tror jag nämnde också lite kort att hans utrikespolitik formas ju väldigt mycket av den här gruppen av neokonservativa rådgivare som jag har pratat lite grann om och som hade som synsätt att man ville sätta press på Sovjetunionen och öka USAs involvering i världen och men lite grann så där vända den trend som hade varit efter Vietnamfiaskot som man såg det då. Reagans budskap i valkampanjen och även efteråt då var ju att den amerikanska traditionella stoltheten och inflytandet skulle återskapas, att man hade tappat det. Framförallt skulle man ju skrota då allt som hade med upptining och kompromisser och avtal med Sovjetunionen att göra, utan att man skulle sätta hårt mot hårt, så att säga. Och det här gör ju också att relationerna med Sovjetunionen då, den andra supermakten, som ju redan hade blivit lite mer kyliga under de sista åren på 70-talet. Så det här innebär ju att de första åren med Ronald Reagan i Vita huset, så blir det ju egentligen det kalla kriget kallare då, med ännu sämre relationer då. När Reagan pratar om Sovjetunionen så kallar han ju landet bland annat för Evil Empire, och han anklagar helt enkelt Sovjetunionen för att sponsra terrorism över hela jordklotet. Han menar till och med att man kan till och med utläsa i Bibeln i princip att den uppmanar USA att motsätta sig Sovjetunionen. Reagans tre första år som president var ju följaktligen en av de kanske kallaste perioderna under kalla kriget då. Och en sån här incident som verkligen inte gynnar relationerna mellan länderna var ju när sovjetiska krigsplan 1983 sköt ner ett civilt passagerarplan från Korea och dödade alla passagerare då, av vilka då 61 var amerikaner då. Och däribland så var ju en också då kongressledamoten Lawrence McDonald från Georgia. Så att det här var ju inte någon bra incident direkt i relationerna då. Centralt i Reagans kalla kriget policy var ju den här massiva satsningen på militären då, och det skulle ju bli den största militära satsningen i fredstid som USA någonsin gjort då. Och även om Carter också hade satsat aningens mer på militären i då efterdyningen av Sovjetunionens invasion av Afghanistan då, så är det ju en satsning som verkligen bleknar då med jämförelse med Reagans satsning. Det Reagan gör är ju att på bara 5 år från 1981 till 1986 öka försvarsbudgeten då från 157 miljarder till nästan 300 miljarder dollar, vilket vi då nästan i princip en fördubbling då. Och det här innebär då att både antalet konventionella vapen och kärnvapen ökar i omfattning då. Flottan utökas rejält från ungefär 455 skepp till 600 då. Några av de här programmen som också har kanske som skrotats under Carters tid då, har ju återstartats också under Reagans då. Man utvecklar bland annat flyg som kallas för B1-bombare, och man fortsätter på utveckling av den här kontroversiella neutronbomben då, som är ett slags vad ska man säga, som ett kärnvapen med kanske lite mindre konventionell sprängkraft men betydligt mer strålning då. Har jag förstått det rätt så är det väl så att man kan vara bättre skyddad mot sånt i organiska saker som skyddsrum och annat, men det kunde vara väldigt effektivt vapen mot till exempel stridsvagnar och annat liksom, som inte kunde stå emot den här strålningen då, så att säga. Det som hamnar i fokus och det som blir mest uppmärksammat utav alla de här i den här militära satsningen då, det var ju då en ny satsning som kallas för Strategic Defense Initiative, SDI då. Det här kommer ju då dock att i folkmun och lite i allmänhet mera vara känt som Star Wars då, efter de kända filmerna som kom i den här tiden då. Jag vet att den första Star Wars kom 1977, samma år som jag föddes, och jag tror väl, nu ska jag inte svära, jag har inte kollat, men jag tror de andra filmerna kom 81-83, så att de här Star Wars-filmerna är ju lite grann i ropet då. Och anledningen till att man ganska snabbt använder eller ger det här programmet smeknamnet Star Wars är att Reagan hävdar att med det här programmet, så med hjälp av laser och satelliter och annat, skulle man kunna skapa ett slags skydd då, eller en sköld mot kärnvapensmissiler som helt skulle ta udden av Sovjets kärnvapen då. Det var ju många som funderade på om det här verkligen ens, trots en massiv satsning, någonsin skulle kunna gå att genomföra rent praktiskt och så då. Sovjetunionen tvivlade också något på detta då, men de menar ändå att bara ambitionen att ha ett sånt här program var oacceptabel upprustning från USAs sida. Så det här innebär också att det blir en slags låsning mellan länderna, eftersom Sovjetunionen inte var villiga att gå med på några avtal eller nedrustningar om inte USA då skrotade SDI då, hade Star Wars. Och det i sin tur var Reagan aldrig villig att göra egentligen då. Även på hemmaplan så tvivlar ju många på om det här Star Wars kunde förverkligas då. Vissa menar att hela programmet snarare grundar sig i Reagans tendens att blanda verkligheten med fiktion utifrån hans tidigare skådespelarkarriär då, så att säga. Men och även om Star Wars-försvaret liksom hade varit möjligt rent praktiskt, så menade många att det skulle kosta alldeles för mycket och egentligen bara då driva upp upprustningen ytterligare, eftersom Sovjetunionen då skulle behöva ta fram vapen som tog sig runt det nya försvaret, så att det blir ytterligare liksom då en ond spiral då. Så det här innebär lite grann att kapprustningen på något vis når nya rekordnivåer då, och en eskalering av kalla kriget gjorde att många människor världen över började förespråka en slags frysning av kärnvapen, att supermakterna inte skulle expandera sina kärnvapenarsenaler då, och det började protesteras både här och där, men det äger bland annat rum stora protester i både Europa och USA då, och framförallt en stor protest i Central Park i New York 1982 som samlade, man räknar med, nästan 1 miljon människor då, så att det här blir ju en av de största, om inte den största demonstrationen i USAs historia då. Resultatet blir att Reagan också med tiden från 83 och framåt börjar inse att det här kanske inte är rätt väg och försöker hitta lite andra sätt för att ändå trots allt öppna upp förhandlingar igen då. Han menar att den här massiva upprustningen han försvarar ändå, han menar att den liksom gjorde att man hade en styrkeposition då i, att utgå från i relationen med ärkefienden då, så att han menar på att den upprustningen var nödvändig först för att kunna förhandla på ett bra sätt sen då. Men det finns ju också en annan händelse som fick Reagan och många andra att tänka till, och det var ju den här otäcka händelsen som inträffade 1983 då. NATO skulle ju hålla en stor militär övning, men avsikten misstolkades ju av sovjetiska underrättelse som tolkade övningen som att det skulle kunna innebära skarpt läge och starten på ett kärnvapenanfall då. Och det här var ju precis då strax efter det här koreanska planet har skjutits ner då, så att det hade ju funnits en del retorik om hämnd och så vidare, så att det här skulle ju då kunna tolkas som att det var en upprustning på väg att bli skarp läge som en hämnd för det här planets nedskjutning då. Och då inträffar ju det här situationen att det sovjetiska varningssystemet börjar visa att missiler var på väg mot Sovjetunionen då. Och då är det ju den som är ansvarig och sitter vid instrumenten där i Sovjetunionen var ju en man som heter Stanislav Petrov, och han misstänker att någonting är fel, och han i slutändan då, det är ju en spännande historia jag säger då, som jag tror att det har funnits en vissa poddar om det här, men han följer ju inte protokollet och rapporterar inte, och eftersom många var på tårna då i Sovjetunionen på grund av den här NATO-övningen, så hade det ju säkert kunnat leda till att man hade avfyrat sina missiler och i sin tur då skapat ett skarpt läge då. Men Petrov visade sig ju ha rätt i att det var ett falskt larm då, och hans agerande kanske räddade världen från en kärnvapenundergång då, så att säga. Men ja, oavsett så blev det här lite grann av en varningsklocka för Reagan och andra om att supermakterna nog borde närma sig och ha bättre relationer, så att inte det blir krig av något misstag åtminstone. Så från 1984 så försökte ju de styrande både i Washington och Moskva att tina upp relationerna igen då. De här försöken att sen efter upprustning och hård retorik försöka tina upp relationerna underlättas ju också av att Sovjetunionen har fått en ny ledare på plats i form av Mikhail Gorbachev då. Den tidigare ledaren Brezhnev hade ju dött då, och efter honom så kom det ju två efterträdare som också var till åren och dog i ganska snabb följd, Andropov och Chernenko. Så till slut så kom ju då Gorbachev, och han är ju den yngsta sovjetledaren sen Stalins dagar, och han var ju en mer dynamisk ledare, och han var ju också övertygad om att det sovjetiska samhället behövde reformeras då. Det ekonomiska och sociala systemet behövde reformeras, och kontrollen som man har haft lättast lite, tyckte han, och det här kallade han ju för perestrojka då, alltså betyder ungefär reformer. Och dessutom så förespråkar han liksom en ny öppenhet när det gäller kommunikationer och sånt, och det kallas ju glasnost, det vill säga att man inte kan kanske gör som Sovjetunionen har gjort tidigare, att alltid liksom lägga locket på och aldrig informera om någonting och så vidare. Och det här var ju kanske också lite grann följden av den här härdsmältan i Tjernobyl med kärnkraftverkets olyckan där i Ukraina och så vidare då, som ju var en del av Sovjetunionen vid den här tiden. Gorbachev, en del av det här var ju att han också inte ville lägga pengarna på en dyr kapprustning. Den sovjetiska ekonomin hade gått utför. Bara kriget i Afghanistan dränerade ju ekonomin från medel som kunde användas bättre. Då. Gorbachev, han behövde liksom skaffa sig lite andrum och förstod att han inte kunde ge sig in i någon form av eskalerande kapprustning, utan att han helst behövde det omvända då, så att säga. Och det här leder ju då till ett antal toppmöten då med start i Reykjavik 1986 då, mellan de här båda ledarna då. Man arrangerar ett antal möten och börjar förbättra relationerna mellan länderna då. Utåt höll ju fortfarande Reagan upp i en ganska hård kalla kriget fasad och uppmuntrar då de här frihetsrörelserna i Östeuropa som ledde till Berlinmurens fall och så vidare. När han i juni 1987 besökte Västberlin och talade inför en folkmassa på flera hundratusen vid gränsövergången vid Brandenburg, så visste han ju att han talade både till tyskarna i väst och i öst och även till Sovjetunionen då. Så, och det är då han fäller de här bevingade orden: Mr. Gorbachev, tear down this wall, som vi faktiskt har med i intron till podden då. Efter att Reagan och Gorbachev möts några gånger så lyckas man ju till slut nå ett avtal som innebar att man för första gången inte bara stoppade upprustningen utan också förstörde befintliga missiler. Och det här blir en stor framgång. När Gorbachev reste till Washington för att skriva under avtalet så välkomnades han väldigt varmt av Reagan som agerar med både den här typiska värmen och charmen som gjort hans personlighet så framgångsrik liksom i att bli vald till president. Men Reagan möter ju också en del motstånd på hemmaplan då, mot nya avtal med ärkefienden. Vissa mer högerriktade politiker och andra menar ju att han agerar som en slags nickedocka eller idiot som gynnar sovjetiska intressen och propaganda snarare då. Och höga republikaner skapar till och med en grupp kallad Anti-Appeasement Alliance för att liksom göra motstånd mot de här avtalen då. Men Reagan lyckas vinna och få det med nya avtalen ratificerade i senaten, och bara 5 dagar senare så reste han till Moskva där de båda ledarna Reagan och Gorbachev gjorde ett gemensamt uttalande, och det här var ju en framgång i slutet egentligen av Reagans presidentskap som gjorde Reagan populär in i det sista då, och som vi kommer att komma tillbaka för, som också kompenserar en hel del efter den här Iran-Contras-skandalen, men den ska vi komma till framöver tänkte jag. Det här gör ju liksom att USA och Sovjetunionen kan börja agera till och med lite grann tillsammans internationellt också, så att man sätter ju press till exempel tillsammans på Iran och Irak att avsluta det här långa kriget som har försiggått mellan Iran och Irak då. På hemmaplan så kunde ju till slut också Gorbachev i april 88 dra sig ur kriget i Afghanistan till exempel där. Resultatet var ju att allt fler amerikaner ansåg att länderna faktiskt närmat sig och att Sovjetunionen helt plötsligt kändes aningens mer vänligare. Och när en reporter frågade Reagan 1987 om han fortfarande såg på Sovjetunionen som en evil empire, alltså ondskans imperium, så svarade han: No, I was talking about another time, another era, säger han då. Så att då är det lite en annan ton helt enkelt när han kommer till makten då. Sovjetunionen hade ju inte många år kvar som supermakt i det här laget. Landet kollapsade ju 91 då, och när det upplöstes några år efter att Reagan lämnat Vita huset så skulle ju många hylla honom för att ha varit den som satte en slags press på Sovjetunionen med upprustning och retorik och så att det till slut kollapsade då. Och det är väl en synpunkt som med tiden kommit att revideras en del av många som menar att det snarare var hans stöd för Gorbachevs reformer då, men framförallt interna faktorer i Sovjetunionen som blev dess fall då, så att säga, och att reformer och annat i Sovjetunionen inte var möjligt så länge han höll i upprustning och hård retorik då. Men vi kan ta lite mer om det när vi summerar Reagan om något avsnitt och kommande avsnitt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard,
But thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Reagan och hans administration skapar också en ny utrikespolitisk policy som kallas för Reagan-doktrinen. Det finns ju många sådana här doktriner uppkallade efter presidenten, om vi går tillbaka i historien så att säga. Enligt Reagan så led USA av vad han kallar för då ett Vietnamsyndrom då, där man efter misslyckandet i Vietnam drog sig för att både motsätta och stödja lokala intressen i andra länder för att stoppa kommunismens framfart då. Och det här menar han gjorde att Sovjetunionen hade kunnat flytta fram sina positioner i exempelvis Afghanistan och Centralamerika, Afrika och så olika platser då, så att säga. Den nya doktrinen gick ut på att mer aktivt hjälpa länder i tredje världen att motstå kommunism och bekämpa anti-amerikanism då. Och policyn var ju särskilt kanske då inriktad mot Centralamerika och länder som Grenada, El Salvador, Nicaragua, Panama och så vidare. Men också länder i Mellanöstern och andra delar av världen som Filippinerna, Chile, Angola och så vidare. CIA fick ju uppdrag att återigen expandera sina hemliga operationer då. Centralamerika hamnade i fokus under Reagans år. Reagan-administrationen trodde att alla potentiella kommunistiska uppror i Centralamerika på något vis styrdes från Moskva då. Och i Washington var man livrädda för att kommunistiska uppror skulle leda till ytterligare Kuba-historier då, så att säga då. Det länder som där kommunismen rotas och som då Sovjetunionen kan utnyttja som en slags språngbräda på den amerikanska bakgården då. Och man ville inte att Sovjetunionen skulle få fler såna här språngbrädor i Centralamerika då, utan det räckte gott och väl med att bara ha Kuba då. Och det här gör ju att man absolut inte vill se några kommunistiska, socialistiska eller marxistiska liksom maktövertaganden i länder i Centralamerika då. Resultatet av den här övertygelsen om att Moskva ligger bakom många av de här upproren i Centralamerika gjorde ju att USA då ger militär rådgivning och materiellt stöd för att pumpa upp och rädda då västvänliga regimer, eller att man faktiskt kan försöka störta kommunistiska hot och regimer då. Ett exempel på var ju hjälp till El Salvador då för att slå ner vänstergrillagrupper i landet. Det här var ju en regim som var brutal med dödspatruller som dödade mängder av civila, men trots den här bristen på respekt av mänskliga rättigheter så fick man stöd av Reagan. Hellre en förtryckande regim som än att ha någon form av vänstergrilla som tar över, så att säga. Ett annat exempel var ju landet Nicaragua, där marxistiska sandinisterna, som de kallas för, hade 1979 hade störtat den styrande diktatorn och tagit makten då. Och det här gillar ju inte man i USA, att det är marxister som styr landet. Och med start 1982 så organiserar och finansierar och tränade CIA den så kallade Contras-rörelsen då, en grillagrupp som baserades i Costa Rica och Honduras då, grannländer, men som gjorde motstånd mot det marxistiska styret och försökte störta de här sandinisterna då. Och CIA tränade ju Contras i att infiltrera viktiga poster i Nicaragua, att sabotera infrastruktur och skördar, och tränade dem i hur man kidnappar och lönnmördar politiska ledare och så vidare. Och Reagan menar ju att Contras var lika moraliskt rättfärdiga i sin kamp som de amerikanska grundfärderna varit under den amerikanska revolutionen då. I kongressen var man ju emellertid inte alls lika nöjda med den här insatsen gentemot Contras då. Där var det många som var rädda för att USA skulle riskeras i Nicaragua så att dras in liksom i ett nytt Vietnam då. Det innebär att man 1982 frös den militära hjälpen och 1984 röstade man igenom det så kallade Boland-tillägget, döpt efter den demokratiska kongressledamoten Edward Boland. Roland som förbjöd all direkt militär hjälp till kontras och även då i nästa steg är då all så att säga typet av hjälp då, inte bara militär då. Och det fanns egentligen inga som helst tvivel om vad kongressen ville då. Omröstningen av det här Boland-tillägget i representanthuset röstades igenom med siffrorna 411 röster för och 0 röster emot då. Så därmed så stryper man ju all möjlighet för administrationen att kunna ge kontras då stöd i kampen mot regimen i Nicaragua då. Men trots det, som vi ska se senare, så skulle ju Reagan välja att inleda en annan typ av lite mer hemligt stöd som sen skulle leda till den här kända Iran-Contras-skandalen. Men jag tycker vi väntar lite ytterligare med den. Men då har ni bakgrunden här i sett till Centralamerika i stort. Då. När Reagan inte kan öppet fokusera mot Contras och Nicaragua så skiftar han fokus till den lilla karibiska nationen Grenada. Då, mest känd i USA som en plats där många lite mindre bemedlade studenter kunde åka för att studera medicin. Och när vänstergrupper tog makten i landet så befarade många i USA att ön skulle bli ett nytt Kuba då. Och det här innebär att Reagan valde att skicka dit 6000 marinsoldater för att installera en västvänlig regim då. Och han menar att insatsen var nödvändig för att skydda amerikanska studenter från kubanska och sovjetiska intressen. Det här är ju en insats som många i omvärlden fördömde. Man fördömer ingripandet, men väldigt många konservativa i USA såg ju lite grann med stolthet på den här insatsen som den första amerikanska militära insatsen sedan Vietnamkriget som man gör på något vis visar handlingskraft. Då. Tittar vi lite på Reagan och Mellanöstern så kan man ju säga att precis när Reagan kom till makten så installerades i Vita huset så kommer ni ihåg då att Iran släppte den här amerikanska gisslan efter det här gisslandramat i Teheran som hade pågått i över ett år och som verkligen jäckat Jimmy Carter och upprört amerikaner och så vidare. Och det här skedde ju då i princip nästan samtidigt med att Reagan kom till makten då. Reagan tycks ju ha intalat sig att det var just hans tuffa retorik och mått aldrig förhandla med terrorister som ändå varit det som gjort att Iran till slut släppte gisslan då precis innan han tog över rodret då. Och han säger saker som "The United States gives terrorists no award" och "We make no concessions, we make no deals" och så vidare. Och den här hårdföra retoriken gjorde ju dessvärre inte så mycket för att hindra terrorism i Mellanöstern i stort då, så att säga. En viktig händelse i Mellanöstern är ju när Israel invaderar Libanon 1982 för att attackera palestinska, alltså PLOs fästen i södra delen av landet. Och då slog sig USA samman med Frankrike och Italien för att skicka dit en fredsbevarande styrka och få ett tillbakadragande av både Israel och PLO från Libanon. Och Reagan skickade då 2000 amerikanska marinsoldater till huvudstaden Beirut. De amerikanska soldaterna blev emellertid ganska snabbt indragna i det här inbördeskriget mellan den kristna regimen i Beirut och muslimsk gerilla då. Muslimerna i Libanon ansåg att de amerikanska soldaterna inte alls var någon neutral fredsbevarande styrka utan att de snarare blev allierad med de kristna då. I oktober 1983 så ägde ett terrorattentat rum då, när en terrorist körde in i en lastbil och lastad med sprängämnen rätt in i amerikanska baracker vid Beiruts flygplats och man dödade då 241 amerikanska marinsoldater. Följden blev ju att opinionen i USA ville se ett slut på den amerikanska involveringen i Libanon och till slut så fattade Reagan beslutet 84 att dra tillbaka de sista amerikanska trupperna. Så trots att Reagan utåt pratat om att aldrig backa bort från krig på det sätt landet gjort i Vietnam eller att terrorister aldrig skulle belönas så blev det liksom precis egentligen exakt det han gjorde i Mellanöstern då. Reagan tvingas lämna Libanon i spillror och i en förvärrad situation mellan Israel och arabvärlden och det är ju på något vis en lika förödmjukande prestigeförlust som Carter hade lidit i Iran tidigare så att här går det inte sådär jättebra som utifrån Reagans ambitioner då. Terrorism kopplat till Mellanöstern fortsätter ju att jäcka både västländerna i allmänhet och USA i synnerhet. Och, när en nattklubb i Berlin bombades och dödade amerikanska soldater så kopplades ju attentaten till Libyen och dess president Muammar Gaddafi, som en person som Reagan kallade för The Mad Dog of the Middle East. Och Reagan, han beordrade då som hämnd bombattacken mot Libyens huvudstad Tripoli, som och i de här bombattackerna så dödas ju bland annat Gaddafis nyfödda dotter. Många amerikaner gillar ju att landet visar sina muskler då, men det här med terrorism förblev ju en ond spiral då. För resultatet blir ju att agenter från Libyen då, troligtvis på Gaddafis order, i december 1988 sprängde ett Pan Am-flyg på väg från London till New York, som dödade alla 259 ombord och många amerikaner. Det troliga är ju att Gaddafi ville få till en hämnd för bombningarna av Tripoli innan Reagan avgick, så att det blev lite personligt där. Alltså, Reagan avgår ju sedan 1988. Och det här är ju det så kallade Lockerbie-attentaten efter den skotska stad där planet sprängdes över. Då. Det finns ju, tror jag, en P3-dokumentär som är ganska bra om det här. Då. I Mellersta Östern såg Reagan-administrationen Iran egentligen som den stora fienden, och det innebar ju att man också gav stöd till Irak i det 8-åriga kriget mellan Iran och Irak som inleddes 1980. Då. Och trots att Pentagon varnade för det så beslutade sig Reagan för att dela med sig av en hel del teknik och underrättelser med Irak. Då, vilket är lite ironiskt med tanke på vad hans efterträdare Bush skulle, att han skulle kriga mot Irak bara några år senare. Då. En annan kontroversiell utrikespolitisk fråga under Reagan-administrationen var ju dess lojala stöd till Sydafrika, som man såg som en av de viktigaste allierade i att inte sprida kommunismen i Afrika. Och det här gjorde ju att Reagan-administrationen helt enkelt såg mellan fingrarna på det här rasistiska apartheid-samhället och politiken och förtrycket av de svarta i Sydafrika. Då. Och liberaler ansåg ju att den här hållningen och stödet för den sydafrikanska apartheidregimen var totalt förkastlig och att mänskliga rättigheter borde väga betydligt tyngre. Då. Så när demokraterna återtog inflytande i kongressen i valet 1986 så tvingade man helt enkelt Reagan-administrationen att införa ekonomiska sanktioner mot Sydafrika, och för medborgarrättsrörelsen var ju det här en oerhört viktig symbolisk seger helt enkelt. USA såg ju också naturligtvis till att försöka hjälpa den islamistiska grillan i Afghanistan i kampen mot ärkefienden Sovjetunionen i det här kriget i Afghanistan. Då. Bland annat genom att förse afghanerna med missiler som kunde slå ut sovjetiska helikoptrar, vilket var en orsak till väldigt mycket bekymmer för Sovjetunionen och som skapade oerhört mycket förluster för Sovjetunionen. Det är ju en krigsskådeplats där bland bergen som var väldigt eländig terräng där. Helikoptrar var ett av de få sätten man kunde ta sig fram effektivt, men kan man skjuta ner helikopterna så innebär det också stora risker hela tiden. Då. Ironiskt nog så skulle ju också den här hjälpen bita USA lite grann i rumpan då många av de här fundamentalistiska krigarna senare skulle rikta sina aggressioner mot västvärlden och egentligen ytterst leda till det som kommer sen med 11 september 2001. Och så. Så Reagans utrikespolitik kan man väl ändå på något vis sammanfatta med att den är på många sätt ganska lik inrikespolitiken då. Det är en väldigt tydlig retorik och en slags ambition om att göra helt om liksom mot tidigare, men när verkligheten knacka på så kanske det blir mer symbolik än faktisk förändring så att säga. Många kanske upplever att det sker en större förändring än vad det gör med tanke på att Reagan, som vi också har pratat om, är den här oerhört skickliga kommunikatören och är ju väldigt effektiv på att få ut sina budskap. Men när hans rådgivare och departement och administration ska ta hand om detaljerna i verkligheten så är verkligheten mer komplex än kanske än de enkla lösningar som Reagan ibland trummar ut då, så att säga. Vi kommer ju att komma tillbaka lite grann till utrikespolitiken om ett par avsnitt så vi ska prata om Iran-Contras-skandalen, eller Irangate som den kallades först. Men då har ni lite bakgrund kring både Contras och kamp i Nicaragua och även lite grann USAs relation med Iran som ju på något vis kommer då att smälta ihop i den här skandalen då. Men innan vi kommer dit så tänker jag mig att vi i nästa avsnitt ska titta på lite grann på det här med kulturkrig. Där ju den konservativa högern har stora förhoppningar om att Reagan också ska skapa ett större skifte. Jo, en omvändning i politiken när det gäller moral och kultur och andra frågor då. Så vi kommer prata lite abort och lite gayrörelsen och lite AIDS och HIV-epidemi och lite annat, lite minoriteter och grejer. Så att, det tar vi i nästa avsnitt och sen så återkommer vi med lite Iran-kontras efter det. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.